Radio Maranata med mig, Berno Vidén. Vi börjar med att lyssna till en sång med Kristina Imsen. Jesus, jag vill älska dig.
När jag ser dig vandra upp mot kullen, förföljd av ropen från en hatisk mängd, hur du sakta dignar under korset ut av pöbelhopens massa träng. Hånad och förnedrad tar du stegen mot det mål du ensam fått att nå. Undergiven fader, detta var hans vilja för att nå jag skulle få. Jesus, jag vill älska dig för evigt, för att du för mig dig utgav så. För din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördolda bro. Är min och jag är din för evigt. Snart på skyarna vi mötas skall. Jesus, jag vill älska, älska dig för evigt. Du är värd min lovsång här. Ut ur dödens boningar du träder, segerrik och full av härlighet. Själv du är uppståndelsen och livet. Du var du, men lever nu jag vill. Och den kraft du lovade att sända, den är över dina vittnen nu. Över hela jorden skall ditt namn förkunnas, konungarnas kung. Är du Jesus, jag vill älska dig för evigt, för att du för mig dig utav så. För din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest fördolda bro. Du är min och jag är din, jag din. Gärna vi mötas skall. Jesus, jag vill älska, älska dig för evigt. Du är värd min lovsång all. Jesus, jag vill älska dig för evigt, för att du för mig dig utav stå. För din stora kärlek jag överlämna hjärtats allra mest fördolda ro. Du är min och jag är din, jag din för evigt. Snart på skyarna vi mötas skall. Jesus, jag vill älska, älska dig för evigt. Du är värd min lov.
Kristina Imsen sjöng här: Jesus, jag vill älska dig. Första Korinthierbrevet 13 har fått rubriken Kärlekens lov eller Kärlekens väg. Och det är ett kapitel som är instoppat i ett centralt område i det här brevet. Innan så talar Paulus om andens gåvor, om kroppens funktion, om hur vi är lämmar varandra till tjänst. Och så har vi kapitlet efter där det handlar mycket om profetians gåva, tungomålstal och hur vi ska kunna handskas med de här gåvorna vi har fått av Herren. I det 13 kapitlet så vi läser först från den 12 versen. Det står här om en spegelbild. Och vi ska komma ihåg då att på den tiden fanns det inga speglar som idag där man kan spegla sig och se klart och tydligt en spegelbild, utan det var ofta diffusa bilder. Det kunde ha varit en kopparplåt, det kunde ha varit något annat som återger en viss spegelbild då, men väldigt suddigt. Och vi läser så här från vers 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Vi ser alltså en gåtfull spegelbild. Vi ser diffust. Men så står det här att vi ska se ansikte mot ansikte. Och det här inger ju hopp verkligen. Och det är det här som vi så längtar efter. Att snart ska vi få se vår frälsare kär, sådan han är, i all sin härlighet, i all sin glans. Vi ska få möta honom ansikte mot ansikte. Och man kan tänka sig, hur är detta möjligt? Gud som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Gud som är rättfärdigheten själv. Han som inte på något sätt kan ha att göra med synden på det sättet. Att ha gemenskap med syndiga människor. Men då är det den här stora gåvan vi har fått från Gud. Att Jesus blev människa. Han blev som en av oss. Och han vandrade här fullkomlig, syndfri. Och så bar han all vår synd på sig. Han tog det på sig. Han bar det upp på korsets trä. Han dog för våra synder. Och öppnade en väg in till himlen, alltså till Fadern, till full gemenskap med den himmelska världen. Vi får ha gemenskap med Gud Fadern genom Jesus Kristus. Och vi är alltså syndare som vi är, så är vi ändå rättfärdiggjorda i och genom Jesu blod. Han har försonat oss. Han har tagit oss rena från synden. Så när det står här att vi ska se honom ansikte mot ansikte, då är det en dag som vi verkligen ser fram emot. Utan fruktan. För att han är den som har förberett vägen. Jesus, alltså när Gud Fadern ser på oss, så ser han oss genom Jesus och det Jesus har gjort. Och vi har tagit emot Jesus i våra liv. Så vi är rena, vi är fria. Vi är frimodiga i den här aspekten att vi kan träda fram inför nådens tron. Och veta det att Jesus har frälst oss. Snart kommer han igen. Vi ska se honom som han är. Det står här om bestående ting. Det står om tron. Det står om hoppet. Det står om kärleken. Och så står det att störst är kärleken. Om vi backar lite i kapitlet, så står det vad som finns. Låt säga, om vi saknar det som är det största, det som är det sammanhållande, det som aldrig ska förgås, alltså det bestående. Om vi läser från början, om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol? Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Sen fortsätter beskrivningen här av kärleken. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Alltså, här ser vi såna egenskaper som på flera sätt går emot vanliga mänskliga egenskaper, så som vi ser hur människor behandlar varandra idag i en värld som är så fylld av hat och ondska, lidande, men där var och en skor sig själv många gånger på sin nästas bekostnad. Tyvärr ser det ut så. Det finns en ha-mentalitet. Men kärleken är någonting helt annat. Den är utgivande. Den, ja, vi har ju läst olika egenskaper här. Och tänk att vara fylld med den kärleken i sina liv som inte söker sitt. Sen en sak till. Vi tycker ju om att investera långsiktigt. Man ska spara, man ska trygga sin framtid. Man ska uppnå olika mått och man ska ha en bra karriär. Man ska ha ett fett bankkonto. Man ska ha en fastighet eller tillgångar så att man kan känna sig trygg och så vidare. När vi läser Bibeln så möter vi ett helt annat mått. Där står det, om du har dagligt bröd, så var nöjd med det. Tacka Gud för den här dagen. Och har du mera än du behöver, så dela med dig. För det finns så många som inte har någonting. Det här är kärlekens signum. Att dela med sig. Att se den lidande. Att söka den som behöver hjälp och sträcka ut sin hand. Det här möter vi hos flera av Bibelns gestalter. Vi ser Johannes döparen, hur han förkunnade omvändelse. Och när man kom till konklusionen, vad handlade budskapet om? Jo, just de här enkla tingen. Har du en livklädnad eller två, så dela med dig till den som inget har. Gör samma sak när det gäller maten. Roffa inte, röva inte och så vidare. Vi möter det hos Jesus. Till och med när Jesus talar om de yttersta tingen. Och här har vi, han talar om det eviga, det bestående. Nationerna ska stå inför honom, inför tronen. Och då kommer inte frågorna om hur du har investerat, hur du har lyckats och så vidare. Utan Jesus lyfter fram just det här som handlar om en av dessa mina minsta. Alltså av de lidande. Jag var i fängelse. Jag var sjuk. Jag var hungrig. Jag var naken. Och så vidare. Lyft de här frågorna i ditt liv. Bli fylld av denna utgivande kärlek som vi möter som ett föredöme i skriften. Allt det här andra som vi söker, Det kommer en dag att förlora sitt värde. Men det du gör för Gud, det du gör för Jesus, det du gör utifrån dessa kärlekens principer vi läser om här, det består. Det har ett värde för evigheten. Långsiktig placering kan vi säga. Så här står det i vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna, kunskapen försvinna. Allt det här som vi har fått då som medel i tiden, det är inte ett mål. Nej, målet, det är det här, samla skatter i himlen. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Jag upprepade de här verserna. Och vi ska gå till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Här har vi i några inledande kapitel sändebrev till 7 olika församlingar. Och det första brevet, det berör just det som har med en förlorad kärlek att göra och vilka konsekvenser det för med sig. Nu talar jag inte om en mänsklig kärlek. Jag talar inte om något som söker sitt och som söker tillfredsställa sina lustar eller på annat sätt som vi ofta möter i världens budskap och ofta också i religiösa budskap. Det här man ska känna sig till freds. Men det finns en grund när det gäller den här gudomliga kärleken. Den är främst utgivande. Den visar sig först och främst i och med att Gud sände sin son Jesus till den här världen. Han, himlens och jordens skapare, han blev allas vår tjänare. Han som är den rättmätige ägaren till allt, han frånsade sig allt och gick under människan. Utgav sig så totalt. Och vem gör det om det inte är av den här gudomliga utgivande kärleken vi kan läsa om i Bibeln och som vi också har fått uppleva i våra liv. Det här är grunden. Det Jesus har gjort för oss. Och det är det här som vi behöver bevaras i. När vi läser första sändebrevet till församlingen i Efesus, det är Uppenbarelseboken kapitel 2. Då står det så här i vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Det här var väldigt goda, fina egenskaper som fanns i den här församlingen. Men det är något som skaver. Det fortsätter så här, men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Vi stannar där. Det här var ett så allvarligt tillstånd man levde i. Just det här, man hade övergett den första kärleken. Man hade allt det andra. Man hade gärningar. Man hade arbete, uthållighet, sånt här som vi eftersträvar. Väldigt goda saker, goda ting och så vidare. Men det var inte det. Allt det är övergående. Allt det kommer att förgås. Det som kommer att bestå, det är det vi behöver ha i våra liv. Den första kärleken talas det om här. Vi ska titta på en annan bibeltext här, första Thessalonikerbrevet. Här skriver Paulus då, det här är skrivet kring år 50, alltså det är ett tidigare brev. Ett av de första breven, de äldsta som vi har i Nya Testamentet. Och här skriver Paulus till en kämpande, lidande församling som man hade tvingats fly. Eller Paulus, han hade ju grundat den här församlingen men hade fått fly på grund av förföljelse. Och församlingen fick också utstå förföljelse. Men man hade någonting. Och så här står det i första kapitlets andra vers och framåt. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. För vi tänker ständigt på er gärning i tron och ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Jämför med sändebrevet till Efesus. Där hade du också gärningar. Du hade arbete. Du hade uthållighet. Men här ser vi det som Paulus skriver till korintierna i kärlekens lov. Tron, hoppet och kärleken. Alltså de bestående tingen. Det fanns med här hos församlingen i Thessalonika. Er gärning i tron. Ett arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Du ser här vilken substans. Det är det här som ger liv. Det är det här som ger innehåll och som bevarar oss i hoppet. Och vad handlar hoppet om vi ska hålla oss till det? Vi ska gå till andra Timoteus brev och det, ska vi se, det fjärde kapitlet. Här har vi inte det tidigaste utan vi har det senaste brevet som aposteln Paulus skrev. Och här befinner han sig i Rom i förvar. Han har en dödsdom hängande över sig och han förstår att hans tid är kort. Han har genomgått mycket. Det han skrev till Thessalonika, det var inte så lång tid bakåt egentligen, men ändå väldigt lång tid om man ser på hela Nya Testamentets tidsperspektiv. Varje år, varje dag egentligen var så värdefullt att ta vara på. Varje tillfälle. Tidsperioden mellan första Thessalonikerbrevet och andra Timoteusbrevet. Jag skulle gissa att det är runt 15 år. Det är inte längre tid. Men ändå ser vi första Thessalonikerbrevet som det äldsta brevet vi har. Och andra Timoteusbrevet, det senaste brevet av aposteln Paulus. Här ger han en konklusion av sin tjänst. Han sitter i fängelse i Rom. Han skriver om några som övergivit honom. Hur ingen kom honom till försvar när han stod inför rätta. Han ber om hjälp. Kom till min hjälp. Och han ber om sin mantel, för vintern närmar sig. Vi ser en lidande Paulus. Men det är inte det som är fokus. Det är inte det han lyfter fram i brevet. Visst, han skriver att han ska offras. Att tiden för hans uppbrott är inne. Men så här, i andra Timoteus 4 och 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Det här talar om framtidshopp, om visshet. Han talar segervisst att han har fullbordat ett lopp och han har vunnit seger, och han väntar på att få en segerkrans. Och det här är så oerhört stort. Vi ser den här Paulus sitta i fängelse och på ett sätt övergiven. Men han har något som är värt så mycket mer. Han älskar Herrens tillkommelse. Han ser fram emot att vi ska få möta Jesus. Vi ska få se honom som han är, eller som vi läste inledningsvis. Då ska vi se klart, ansikte mot ansikte. Vi ska möta Jesus. Han kommer snart. Och låt det få bli din ledstjärna. Låt det få bli det mest centrala i ditt liv. Låt detta Maranata-rop få prägla ditt liv. Kom, Herre Jesus. Maranata, det betyder ju just det här: du, vår Herre, kom. Och vi kan titta snabbt här på Paulus sluthälsning i första Korinthierbrevet 16. Då skriver han så här i vers 21. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Här var viktigt. Han betonar verkligen det som kommer här nu. Om någon inte älskar, här har vi återigen kärleken. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranata. Och så har vi då det här arameiska uttrycket som betyder kom, Herre Jesus, eller du, vår Herre, kom. Det här var att leva i den första kärleken, i det bestående, det som består. Och som Paulus skrev tidigare i kapitel 13 här, störst av dem, störst av de bestående tingen är kärleken. Och Gud är kärlek. Gud sände sin son Jesus. Det finns inget större bevis hos någon, i något, än just detta att Herren Jesus Kristus blev sänd till världen. Där har du hoppet. Tro på Jesus och lev i denna utgivande kärlek. Jesus kommer snart. Världen kan inte ge dig hopp, men Jesus kommer snart. Pris för Gud. Så här ska vi avsluta Uppenbarelseboken 22. Och Jesus säger så här i 20 versen. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Så avslutas Bibeln. Lev i tillkommelsen. Detta är Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. På återhörande.